Gott att se er här. Gott att få ha skickat iväg barnkyrkan på sin avslutning. Jag heter Johannes Tirén och är präst här i kyrkan. Också kul att ha dig här som lyssnar på detta på webben. Jag hoppas att din dag och stund, vare sig du är här i kyrkan nu eller att du lyssnar någon annanstans, får bli till välsignelse för dig och för andra. Vi människor är skickliga. Några kan baka fantastiska cupcakes. Andra kan ta en B20-motor och trimma upp den in absurdum. En tredje skriver med lätthet en rutin som kan lista alla låtar man har på sin dator i bokstavsordning efter andra bokstaven i titeln. Och så vidare. Vad vi har gemensamt dock som människor är att vi i stort sett allihopa är fantastiskt skickliga på att ställa till krångel för oss, att blanda ihop saker. Orsak och verkan, start och mål och så vidare. Dra slutsatser till hälften och sen så utifrån det bygga våra liv på. Det är en fantastisk mänsklig egenskap. En riktig höjdare som vi har. Och här kommer då jag och ska försöka undervisa om dopet. Och inte då om det dop som det talas om när vi i kyrkoåret är söndagen efter 13 dagen, som ju är Jesu dop. Utan nu är det vårt dop det handlar om. Mitt och ditt. Och här finns ju en del bråte att ta i. Det finns en del, ett par hundra års historiskt bråk, ett antal paradoxer. Paradoxer som vi för övrigt i väst har jättesvårt för. Tanken på att saker kan vara skenbart på två sätt samtidigt. Det finns mycket dilemman att ta i. Och det är ju väldigt roligt att få undervisa i en sån situation. Jag tror också att det finns ett problem för oss. Och det här är väl väldigt tydligt för oss i vår del av världen. Att vi har, om inte annat, en onödig åtskillnad mellan tro å ena sidan. Och hur vi lever våra liv å andra sidan. Mellan rätt lära och rätt liv. Ortodoxi och ortopraxi. Och det här då inte... Då har vi inte ens börjat med alla de gånger som kyrkan eller enskilda har varit ute och slirat antingen på hur man, vad som är rätt lära eller tyvärr oftare vad som är rätt sätt att leva på. Där har vi bakgrunden, där börjar vi. Glad jag städse vill bekänna, jag är döpt i Jesu namn, kommer vi att sjunga om en stund. Jag vet inte vilket dopdatum som är mitt, vilken som är min himmelska födelsedag. Det är någon gång senare delen av, jag skulle tro att senare delen av tredje kvartalet 1981, Öviks kyrka, Anders Rut var dopförrättande präst. En gudsman salig i åminnelse. Där någonstans tar mitt liv på ett tydligt sätt sin början. Mina barn har fått döpas här, två av tre, tredje kommer. Och var och en av oss har olika tider och stunder för våra dop om vi är döpta. Där någonstans kan man ställa sig frågan, vad är då dopet? En sak är ju insett, okej, men det handlar om vatten och det handlar om folk. Och så långt tror jag vi kan vara med allihopa. Men dopet är någonting mer. Dopet är, med Pauli ord, nu ska vi ta tråden på ett annat sätt så det blir språkligt begripligt och inte bara begripligt för min hjärna. Ni vet om det där, man kan tänka sig bästa formuleringen så inser man att i samma stunden ska ut att det här blir ju inte vettigt. Så vi tar det som står skrivet istället. Ibland är det väldigt tryggt att förlita sig på det fasta ordet, den skrivna grunden. Att dopet är vägen till livet ut ur dödens rike, in i livet med Gud, till kyrkan och i början på en bestående gemenskap med Kristus. Nu kommer vi till vad Paulus skriver. Han skriver i andra Korintherbrevet 5 att den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. I Romarbrevet 6:4, genom dopet har ni alltså dött och blivit begravda med honom, alltså med Kristus, för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda. Det är ganska braska bilder. Det är död, det är liv, det är mörker, det är ljus. Det är den typen av motsatsförhållanden som så ofta finns i Bibeln. och som jag skulle säga är ganska så realistiska. Utan Gud är det mörkt. Det räcker att slå på nyheterna och inse att det blir fel med folk. Det blir fel där människor ställer till det för sig och för andra. Och att vi behöver Guds nåd, var och en av oss också idag. Och då är det väldigt gott med dopet, att i dopet är det Gud som gör jobbet. Det är inte jag, det är inte den som är dopförrättare. Det är tack och lov inte på min helighet det beror om Gud verkar, om jag som präst får använda mina händer som Kristi händer. Det är inte där det sitter, utan det är tack och lov genom Guds nåd som det händer. Och jag vill på inget sätt säga att vår tro inte är viktig eller att vårt liv inte är viktiga. Vi läste i Titus hur Paulus skriver till Titus, en av hans adepter som har blivit insatt som den första församlingsledaren, den första biskopen på Kreta. Och precis efter det vi läste så sägs er Paulus följande, skriver till Titus att jag vill att du ska inskärpa detta så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att utföra goda gärningar. Dessa föreskrifter är bra och nyttiga för alla människor. Och vad är det då han ska inskärpa? Jo, det är att det är Gud som verkar, det är Gud som frälser oss. Och han gör det med, citat, det bad som återföder och förnyar genom den helige ande. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Och det är vad som ska inskärpas, att det är vad Gud har gjort får konsekvenser. Det som Gud har gjort, det är därför som det goda livet, det är därför som de goda gärningarna, det är därför som andens frukter är någonting att sträva efter. Därför att Gud redan har gjort egentligen allt. Några av er har säkert sett den här. Jag hade inte möjlighet att ta med den. Det funkar inte att cykla med en inglasad halvstor tavla på cykel. Och jag var för lat för att ta lastcykeln. Jag ville få lite högre tempo, lite kondition. Men jag har en bild. Den är tryckt egentligen efter hans död. Men några av er har hört talas om namnet Carl Olof Rosenius. Han var en av de tidiga ledarna för EFS och kanske 1800-talets viktigaste predikant och förkunnare i Sverige i alla kategorier. Han skrev kopiöst mycket. Och då finns det en, enligt Rosenius, en kristens hustavla eller en kristens dag. Jag minns inte den exakta formuleringen. Men, och den är skriven tryckt några år efter hans död, och sen har jag en faksimil av den. Och där står det som, be varje dag, försök alltid att se till, alltid till att ha frid med Gud. Och sen kommer då punkten, kom ihåg att Gud har genom Jesus Kristus ordnat de stora sakerna. Vi får ta hand om en del småsaker här på jorden. Och sen kommer nästa punkt. Kom ihåg skillnaden, åtskillnaden i förra punkten. Alltså det är så pass viktigt så att det får 2 av 10 punkter på de här 10 i topplistan för en kristen att göra. Det första är, Gud har skött de stora sakerna, vi får ta hand om några små grejer. Och sen, kom ihåg att det är Gud som sköter de stora sakerna och att vi får ta hand om några små grejer. För risken är att vi blandar ihop oss där och då blir det besvärligt för oss. Risken är att vi tror att det är vi som ska göra de stora sakerna och då kan det bli rent makabert. Jag läste precis nu häromdagen om hur i Utah i USA så räknar man med att 1/3 av befolkningen har ett risk- eller missbruksbeteende av smärtstillande tabletter. Och att det är direkt kopplat till hur mormonkyrkan, som är en kyrka bara till namnet, det är inte en kristen kyrka, hur gärna de vill låtsas det, om det kan vi prata mycket sen. Men hur man har en syn på mänsklig perfektion och oförmåga att hantera mänsklig svaghet rent krasst. Plus att man har förbjudit kaffe, bara en sån sak. Som gör att man har en missbruksepidemi där som inte finns någon annan stat, i någon annan delstat i USA. Och kanske inte någon annanstans i världen. Att ha 1/3 av den vuxna befolkningen som är i närheten av eller i ett beroende risk av starka opiater. Det är inte hälsosamt på något sätt. Och då är det väldigt skönt att veta att det inte är jag som ska prestera de stora sakerna. Jag behöver inte hantera ångest över saker som Gud har löst därför att Gud har gjort det. Jag kan ha ångest och missmod beroende på hur jag är som person. Beroende på vad jag möter i världen. Men det behöver aldrig ha att göra med att Gud inte har skött de stora sakerna. Ångest och oro är allvarliga saker som vi definitivt behöver ta hand om varandra för. Människor som lider av det behöver hjälp och stöd, och det finns läkedom att få. Men vi kan inte ha en situation där vi tillåter människor att blanda samman så att man spär på vad som finns i en normal population av risk för sjukdom. Enkom därför att man tänker att jag som människa ska fixa allting och visa upp det för Gud. Utan det är så att Gud sköter de stora sakerna genom Kristus. Vi får i våra liv ta hand om några små saker. Den skillnaden är oerhört viktig. Och där blir dopet så tydligt att det är Gud som gör jobbet. Det är inte jag som präst som är viktig om jag döper. Och den frågan är avgjord sedan 1700 år tillbaka i den donatistiska striden. Som någon av er vill läsa kyrkohistoria och roa sig med det, så kan ni konstatera att här står hela den enade kyrkan tillsammans. Det handlar inte om prästens helighet. Det handlar om Gud som är helig. Det handlar inte ens om vattnet är absolut avjonat och helt perfekt rent. Det hade varit okej att döpa ett barn även i vatten som innehöll kryptosporidier. Dopet hade varit giltigt i alla fall. Därför att det är Gud som handlar, det är Gud som är helig. Det får gärna vara rent vatten och prästen bör vara helig. Men det är Gud som det till syvende och sist kommer an på. Och det är viktigt för oss att komma ihåg. Sen till nästa sak. Och det är den sak som i alla fall i vår del av världen, i vårt land, har varit den stora, kanske stötestenen kring dopet. Om vi säger perioden 1850 och 100-130 år framåt. Och det är ju frågan, när ska man döpas? Det är den fråga som har ställts, men i det har ofta legat, vad handlar dopet om? För en baptistisk hållning, det handlar ju om att dopet är ett yttre tecken på en inre förvandling som har skett i tro. Och utifrån det så skulle jag säga att, ja, det är en möjlighet också. Men det förenklar, förminskar och tar bort alldeles för mycket. Därför att när Paulus skriver till Titus så skriver han ju att Gud gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Det bad som återföder och förnyar. Inte det bad som är ett tecken på att du har blivit återfödd. Att du genom tron har blivit förnyad. Någonting sker i dopet som är större än att man i bästa fall blir ren. Någonting sker i dopet som är mäktigare än vad en tvättlapp kan göra med ungefär samma mängd vatten. Gud gör jobbet, Gud gör det stora jobbet. Och här ligger egentligen hela hemligheten och hela skillnaden. Och kyrkans historia och vittnesbörd från den tidiga kyrkan, förföljd, underjordisk och egentligen hela vägen fram till den stora splittringarna skakade västkyrkan på 1500-talet, så är det alldeles självklart att föräldrar bär fram sina barn till dopet. Därför att det är Gud som gör jobbet. Och då spelar det ingen roll om barnet kommer att bli en professor och en kyrkans doktor som Thomas Aquinas, eller en mäktig politiker och kejsare, eller om han kommer bli en bonddräng eller har ett gravt handikapp. Det spelar ingen roll, därför att det är Gud som gör jobbet i dopet. Gud har gjort de stora sakerna. Vi får sköta några små saker. Tron att kliva in och växa i dopet är av stor betydelse. Vi ska inte på något sätt ställa dem mot varandra som att bara det ena eller bara det andra. Utan absolut både och. Och de av er som har varit med där barn har döpts, så i de allra flesta fall så är ju dopdräkten avsiktligt för stor. Och det finns en symbolik i det, att dopdräkten är vit. Därför att vi dör med Kristus och vi uppstår med Kristus. Och en liksvepning har i de flesta fall, och i många kulturer, inte alla, varit just vit. Men också därför att vitt är renhetens färg. Och dopdräkten är för lång som ett tecken på att det här sker nu. Det här sker med det lilla barnet. Men barnet ska också få växa in i det som väntar. Det är ungefär som att lära sig språk. Jag kan inte säga till mitt barn att nej, men tyvärr, jag och mamma kommer inte prata någonting mer. Därför att vi vill att ni själva ska få välja vilket språk ni ska prata. Det sägs att en egyptisk kejsare, eller farao, för en 3000 år sedan var sugen att veta vilket språk som var det ursprungliga. Så han tog två barn och en dövstum gammal fiskare som skulle hålla koll på dem och satte de här tre på en ö i Nilens delta. Och så besökte man då och då de här barnen för att höra om de kunde grymta någonting som kunde påminna om någonting. Och man hörde vid något besök så grymtade någonting som påminde om det hettitiska ordet för bröd. Och utifrån det så konstaterade farao att ja, okej, hettitiskan är det äldsta av alla språk, det mest ursprungliga. Det har vi gjort ett vetenskapligt experiment på. Idag skulle man nog inte få igenom något sånt i en etikprövningsnämnd. Men någon har i alla fall gått för det, och vi kanske inte ska bygga så jättemycket på det resultatet. Men, och vi har naturligtvis också extremfall hur hebreiskan återuppväcktes som vardagsspråk med en mycket obstinat, skulle jag säga, pappa som för 130 år sedan konsekvent pratade hebreiska med sin förstfödde och inte något annat språk. Och för första gången på 2400-2500 år så hade man då en som talade hebreiska som talspråk och modersmål. Men jag tror att de flesta föräldrar gör inte så. Man pratar med sina barn. Man pratar det språk man har, på gott och ont. Och självklart då får växa in i det språket. Det är inte självklart att en treåring talar om ecklesiastikdepartement bara för att det ordet finns i svenskan. Man får växa in. Inte ens jag gjorde det, Petrus. Du behöver inte vara orolig. Jag ser att du misstänker det, men det är inte så. Utan man får växa in i det. Att växa i tro, växa i mognad, växa i det man har fått. Men dopet är så mycket större, för att ett barn kan flyttas från en kultur till en annan och tala ett annat språk. En mig närstående hustru som tvååring var flytande i svenska och sango, ett språk i Centralafrikanska republiken. Därför att hennes föräldrar var missionärer där. Just nu så kommer hon inte ihåg ett skvatt av det. Därför att hon flyttade hem till Sverige som treåring. Men ändå. Vi är plastiska när det gäller sånt som språk. Vi kan till och med byta namn. Och i vissa kulturer byter man ju namn utifrån stora livshändelser. Villervall i Söderhavet kan vara värt en omläsning. Om inte annat för det fantastiska exemplet på hur ett fartyg går förlorat. Därför att skeppsgasten som ska ha koll på rev och annat har bytt namn för att det har hänt något stort i hans familj. Se där vad man kan lära sig av ungdomsböcker. Men att vårt namn, hur vi förhåller oss till språk, det finns en viss plastik i. Men att vi är döpta, det förblir. Det är någonting som har hänt och som har konsekvenser, men att vi sen får växa in i det. Grunden är fullständigt lagd och den räcker. Vad vi sen bygger på det, det är vad som kommer vidare. Och också det att dop, en annan, inte bara det Titus, utan också när Paulus talar i Apostlagärningarna 19. Han kommer till Efesos och han möter folk som har kommit till tro på Jesus, men de har bara blivit döpta med Johannesdopet. Och säger att Johannesdopet, det var ett dop till omvändelse. Men att bli döpt i Jesus, ett kristet dop, handlar om någonting mer. Och de blir döpta till ett kristet dop. Märk väl, de har redan tron. Men det är när de blir döpta och han lägger händerna på dem som den heliga ande kommer över dem. Om ni läser det här så är det väldigt likt vad som sker i en konfirmationsgudstjänst. Att man just det att få lägga händerna på de som är döpta och ber för dem. Så att påminna en del om hur man gör i ortodoxa kristna traditioner. Det vi delar upp i dop och konfirmation i västkyrkan lägger de samman. Och det är ganska likt vad som händer just här. Men det är en bisats. Dopet är inte bara ett yttre tecken på en inre verklighet, utan dopet är någonting som i sig förvandlar. Det är det bad som återföder och förnyar genom den helige ande. I Bibeln så har vi många förebilder för dopet. Vi har allt ifrån Noa och den stora floden. Vi har framförallt naturligtvis Mose och Israels folk uttåget ur Egypten. När havet delar sig, de kan gå torrskodda igenom och sen bli befriade när vattnet dränker faraos herrar. Jag känner att de här bänkraderna blev en ganska tydligt tecken på att ja, det är ganska mycket fisk här i kyrkan idag. Eller dränkta djupt sig, jag vet inte. Fantastiskt. Men det finns också Hesekiel 36. Jag ska riva ut stenhjärtat ur deras hjärtan och bestänka dem helt vatten. De ska få ett nytt hjärta och så vidare och så vidare. Det är första årgångens läsning för den här söndagen. Så ta gärna en koll på det sen. Hesekiel 36. Men vi har också en sån sak som är Johannes 5. Mannen som är sjuk vid Betsedadammen. Och där vattnet som genom Guds nåd får vara helande läkande. Det är också en förebild för vad som komma skall i dopet. Det är inte en lika tydlig genklang som Mose och folkets uttåg ur Egypten. Men det finns där och det finns flera andra också. Där Guds nåd skapar någonting nytt. Nikodemus kommer sent en kväll till Jesus och Jesus säger till honom i Johannes 3: den som inte är född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Dopet, det är normalläget för alla som vill ha gemenskap med Gud. Den Gud som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen som Paulus skriver till Timoteus i 1 Timoteus brevet 2. Samtidigt så vet vi att en del människor dör i tro utan dop. Rövaren på korset är väl det mest kända exemplet. Det finns fler. Och här har vi en paradox, eller i alla fall en skenbar paradox som är viktig för oss att ha koll på. Gud kan ge regler till sin kyrka som vi ska hålla fast vid. Och han är samtidigt inte bunden av reglerna för egen del. Så regeln är att det är dopet som gäller. Men därmed har inte Gud bundit sig vid den regeln så hårt så att han inte kan frälsa utan den regeln. Och det är någonting som vi ska säga tack gode Gud för, var och en av oss. Därför att det möjliggör för oss att bli räddade trots våra misstag och våra snedsteg. Det finns hopp också för oss, därför att Gud är god. Det betyder inte att reglerna behöver luckras upp eller omintetgöras. Därför att det finns goda aspekter med regler. Det finns goda aspekter med ordningar som Gud har gett oss. Men där Gud har en giltig förmåga som det verkar att inte bryta, men i alla fall töja lite på reglerna. För människors frälsnings skull. Guds nåd får lysa över var och en av oss. Jag är helt säker på att om jag har rätt i detta jag just sagt, så gör Gud det på bästa sätt. Det brukar han göra. Och samtidigt finns reglerna för oss i kyrkan, så får vi inte slarva med dem. Därför att Gud har gett dem till oss. Och jag tror att de ordningar som vi har fått och som vi har kommit fram till i den världsfria kyrkan, att de är av godo och de är viktiga. De är inte givna av småsinthet. Det är väldigt lätt att tänka att Gud är en förbudsgud som bara säger att du får inte, du ska inte. Men det handlar ju också om att i ännu större utsträckning att du får inte leka med handgranater om du är 3 år gammal. Du får inte sticka in besticken i elkontakten och se vad som händer. Och om jordfelsbrytaren funkar den här gången också. Du får inte leka på motorvägen. Det finns saker som vi inte mår bra av, rent krasst. Och jag som förälder skulle bli av med mina barn på en kvart. Antingen att de dog eller att socialtjänsten tog dem. Om jag inte hade koll på en del såna här saker. En fri uppfostran är idiotisk och livsfarlig. Och jag tror att lite för var och en av oss att om vi inte inser de här grejerna så blir det inte särskilt bra. Och för oss som är föräldrar eller stora syskon eller bara har kompisar som är yngre, tänk på att frontalloberna som gör riskbedömningen, de är inte färdigutvecklade förrän man är 25 ungefär. Så det är därför som man fortsätter att göra dumma saker även i studentålder. Så ta det lite lugnt. Ni kommer, om ni överlever, att bli visare och klokare, ni som är under 25. Några av oss har ju faktiskt lyckats överleva fram till den dagen. Och vi som är äldre och visare, vi ska försöka att inte gnugga in det på er som är yngre på ett elakt och besvärligt sätt, utan med stor kärlek och omsorg så att ni överlever och själva blir gamla och visa. Regler kan ibland vara nyttiga. Och de få regler som Gud har gett som rör dopet, de är inte många, de vi kan se. Men de tror jag är någonting som är viktigt att hålla fast vid. Och sammantaget kan man väl sammanfatta det med att det är Gud som gör jobbet i dopet. Och det är i dopet som vi blir medlemmar i kyrkan i stort. Det är det som Gud gör i dopet som gör det möjligt för oss att ta emot nattvarden. Det är det som Gud gör i dopet som gör det möjligt för oss att i bred bemärkelse ta emot från Gud. Sen finns undantag där människor får ta emot Guds nåd och Guds gåvor på olika sätt utan att vara döpta. Och det tror jag definitivt inte är något problem. Jag tror däremot att sådana saker som att vara medlem i kyrkan eller att ta emot nattvarden, det hör till att vara döpt. Och därför att det är någonting som vi administrerar fullt ut. Men vi styr inte vad den heliga ande gör. Så att om en odöpt människa i väntan på dop får ett profetiskt tilltal så ska det prövas och tas på allvar om det bedöms riktigt. Därför att det är Gud som till syvende och sist verkar med sina nådegåvor. I dopet så är det Gud som gör jobbet. Och är det någonting jag vill säga så är det egentligen bara den enda meningen, att det är i dopet, i nattvarden, i ditt liv, i mitt liv, det är Gud som gör jobbet. Vi kan streta emot eller försöka jobba tillsammans med honom, men det är Gud som gör de stora sakerna och vi får sköta några små saker. Det är den viktigaste saken egentligen att komma ihåg. Vi får bära fram oss själva om vi är likt den etiopiska hovmannen har kommit inte döpta. Vi får bära fram våra barn. Vi får bära fram oss i tro och tacksamhet. Det som Gud gör i dopet är någonting som är kvalitativt förändrande. De av er som var här i påskas, på påskdagens gudstjänst, då använde vi den trosbekännelse som är den nicianska, den nicio-konstantinopolitanska. Det är den enda trosbekännelse som är gemensam för i stort sett alla kyrkor i världen, så att i alla fall någon gång om året så kan vi roa oss med den. Den är bra. Där bekänner vi också, och ni som var här på påskdagen, ni gjorde det. Ni bekände ett enda dop. Därför att det Gud har gjort kan inte göras ogjort. Och ett enda dop betyder också att vi kan inte döpa om oss. Om jag har snavat, snubblat eller utrotat små folkslag som ingen kände till, eller gjort några riktigt stora synder i min närhet, jag ska inte döpa om i ett sånt läge. Jag ska bekänna min synd. Jag ska eventuellt göra bot och bättring beroende på vad jag kan göra som ett yttre tecken på att jag verkligen menar allvar med den förlåtelse som Gud har gett mig och med den bekännelse jag har gett till Gud. Men jag behöver inte döpa om mig, därför att ett är dopet, en är tron. Och det Gud har gjort i dopet är någonting jag får komma tillbaka till. Det är inte någonting som behöver göras om. Varje dop i Faderns, Sonens och den helige Andes namn är ett giltigt dop. Normalläget är att det är biskopen eller prästen som döper. I vissa kyrkor så är det också någonting som en diakon gör till vardags. Men i praktiken så kan vem som helst döpa. Vem som helst, rent krasst behöver inte vara någon som är kristen heller, utan så länge det är någon som döper i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och avser göra det som vi menar med ett kristet dop, så är det ett giltigt dop. Det vanligaste att det händer om man inte är präst eller biskop i Sverige, det är ju att man får med om en situation där någon är döende eller i dödsfara. Jag vet att det finns en eller ett par människor i vår kyrkas gemenskap som har varit i den situationen. Är det kris så kan vem som helst döpa och dopet är fullt utgiltigt. Och varför är det så? Jo, Därför att det är Gud som gör jobbet i dopet. Annars skulle det vara hela tiden att fundera på, okej, jag vill bli döpt för jag är inte döpt, eller mitt barn, jag vill bära fram mitt barn i dopet. Vem är den heligaste människan här? Vem är mest på vägen mot Guds likhet? Vem är den främste minikristus jag känner? Den personen måste döpa, eftersom den personen kommer att starkare och mäktigare dop än alla andra. Så är det inte, därför att det är Gud som gör jobbet i dopet. Avslutningsvis, det är lätt för oss människor att blanda samman saker. Det är lätt att vi landar i ett dopet. Det blir ett kvitto på min tro. Snarare att det är en plats och en punkt där Gud gör jobbet. Det är vanligt vatten, men där Guds ande är närvarande så händer något speciellt. Paulus slår fast för Titus och genom honom för församlingarna på Kreta och för hela kyrkan, eftersom det finns med i Bibeln, att det är Gud som gör jobbet genom det bad som återföder och förnyar. När vi förstått detta, vi får börja med en flisa och sen utifrån det bygga en katedral, då kan vi leva utifrån det. Vi kan försöka ta med oss detta. Vi kan be om Guds nåd så att vi kan bära frukt som kristna. Göra det som är gott, det som är riktigt. Och på så sätt med en formulering arbeta på vår frälsning. Som Gud redan har gjort för oss. Gud har gjort de stora sakerna. Vi får sköta om några små saker här nere. Och det gäller hela vägen ifrån skapelsen, inkarnationen, att Gud blev människa, korset, uppståndelsen, hela kyrkans historia, din livshistoria, min livshistoria, fram till idag. Det är Gud som har gjort jobbet. De stora sakerna är hans och vi får ta hand om några små grejer. Det är en ganska skön arbetsfördelning, i alla fall tycker jag det. Jag vet inte hur du ställer dig till det, men jag är väldigt tacksam utifrån kunskap, den lilla jag har om egna brister. Tack gode Gud att de stora bitarna inte är upp till mig att sköta. Hela vägen i våra liv så är det någon annan som är huvudpersonen. Och insikten om att jag inte är huvudpersonen i universum. Jag är egentligen inte ens huvudpersonen i mitt eget liv. Det är väldigt befriande att inse att jag behöver inte definiera mig själv utifrån vad jag gör, utifrån vilka kläder jag har på mig, utifrån min bekantskapskrets, utifrån hur många följare jag har på Twitter eller någonting annat. Jag kan definiera mig själv utifrån att jag är döpt, jag tillhör Jesus. Och det gör hela skillnaden. Jesus verkar i oss. Hans är de stora sakerna. Och vi får ta hand om de små grejerna. Det gäller också dopet. Amen.